Idag blir det pang på rödbetan, det blir ingen intro till det här avsnittet. För nu jäklar, det här blir sista avsnittet av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie innan jag, Karin, föder. Det vågar jag räkna kallt med tanke på allt som händer i min kropp. Så Anna och Sofie, nu kör vi. Hur känns det med sista avsnittet innan säsong 2 är slut?
Ja, herregud säger jag. När du säger så så kändes det spännande känner jag bara.
Berätta, hur är du så säker på det här?
Ja, nej men alltså det, podden kommer ut en gång i veckan och jag tror absolut inte att hon stannar inne en hel vecka till sen.
Nej.
För att jag har haft verkar kraftiga sådana två nätter i rad nu. Och jag känner hur ja men kroppen är liksom bara inställd på att nu ska bebis komma liksom. Jag märker hur trycket är och hur livmodertappen eller liksom längst ner av alltihopa känner jag att det pågår grejer. Och så.
Jag förstår det är rätt din spännande. Känsla, Karin.
Ja. Och det är ju ändå tredje gången jag gör det. Så att man får väl lita lite på...
Du känner din kropp, ja.
Ja, precis. Mm. Ja. Så det är klart att det kan dröja några dagar till, men inte en hel vecka liksom. Mm.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Oj, vad spännande.
Men du Karin, det var ju så länge sedan vi hördes.
Det är så sjukt, vi har en podd ihop.
Kan du inte bara köra lite från början Karin? Hur mår du? Vad gör du? Och hur har allt gått?
Ja, men liksom? Alltså sist vi pratades vi tre i podden så mådde jag ju piss.
Ja.
Då hade jag ju fått synbortfall på jobbet och läpparna domnade bort och jag liksom kunde inte tänka klart och allting var så här.
Mm.
Till sist så hamnade jag ju hos specialistmödravården och jag fick dropp för, alltså hjärndropp helt enkelt, eller hjärninfusion.
Precis.
Och nu har det gått en och en halv vecka sedan dess och jag känner äntligen, alltså mitt HB är fortfarande, det har gått ner ännu mer sen dess. Så att nu är jag under 100 där. Men jag tror att kroppen håller på och jobbar med det underliggande liksom reserverna. För att jag märker att jag kan tänka bättre.
Mm. Ja, exakt.
Och det är sån stor skillnad alltså.
Mm. Gud, jag förstår det. Jösses. Nej, din kropp behövde verkligen fylla på depåerna som du säger Karin. Och det kan ju ta en stund. Men du kommer ju ha nytta av det här när du föder. Och speciellt när du är förlöst såklart.
Alltså jag hoppas verkligen det. Det känns som att det var i elfte timmen som jag fick det här droppet. Jag borde ha fått det tidigare enligt min...
Yeah.
Om man får vara lite kritisk så borde jag ha fått det innan jag började få liksom alla de här symptomen.
För du mådde ju inte bra, tänker jag. Alltså du mådde ju inte alls bra, Karin.
Nej.
Usch.
Jag mådde inte bra. Men tyvärr så hamnade jag lite mellan stolarna i så här, liksom... inga namn nämnda eller någonting. Och det liksom, men det blev på grund av sjukdom, alltså pandemin och på grund av roterande schema och på grund av så här så har jag liksom, det har varit rätt spretigt med kontakten med den på liksom den barnmorska som jag ska ha kontakt med. Det har varit olika varje gång ända sedan i början av vecka 20 typ.
Mm.
Alltså så att det har ju gjort att det har inte varit någon kontinuitet. Så när jag sitter där ena gången och liksom berättar att jag mår allt sämre och det är någonting som är fel och liksom, alltså då, om det är en ny person nästa gång och så är det korta möten och ja, men du vet, det är svårt liksom. Mm. Ja, det har varit svårt att få gehör för det här. Mm. Och så. Så att nu, det känns lite som en seger ändå att till slut bli lyssnad till liksom.
Jag förstår det, såklart. Nej, det var jättetrist såklart att det blev så. Jättetråkigt. Mm.
Men så är det ju pandemi och det är liksom så som det är. Så att, ja.
Mm.
Men nu, en och en halv vecka senare, så känner jag i alla fall att nu börjar jag, synbortfallsanfallen är borta och jag börjar må lite bättre. Det börjar vända, det har liksom börjat vända de senaste dagarna. Mm. Och det är ju jäkla tur det, eftersom nu är ju förlossning, eller inte förlossningen liksom. Är inte igång, men liksom förarbetet till förlossningen är igång.
Jajamän. Hur är tankarna inför förlossningen då, Karin? Alltså, psykiskt? Alltså, är du peppad eller hur känner du? Är du?
Alltså, det är så dubbla, trippla känslor, så att jag vet inte. Jag fick precis veta idag att min livlina, min underbara doula, barnmorskedola som jag liksom har förlitat mig så mycket på. Folk har så här, åh, hur vågar du föda nu när det är så här förlossningskris och det är pandemi och alltihopa. Jag bara, det är lugnt, jag har min doula. Hon har antagligen covid och kommer inte kunna vara med på min förlossning, största sannolikhet. Ja. Så det här fick jag veta för några timmar sedan. Så att jag är lite så här, jag vet inte hur jag känner just nu.
Mm.
Jag känner väl lite så här att ja, men nu får jag bara äga det här.
Yeah.
Så känner jag.
Alltså jag tänker, du och din man, Karin, alltså, ni fixar det här. Ni tar in era relationer och ni fixar det här. Jag är helt säker på det, Karin. Det kommer gå så bra.
Mm, tack. Men du vet, mentalt när man liksom har så här...
Förstår.
Och en doula är ju helt fantastiskt att ha med. Du har ju jättebra erfarenheter av det. Men jag tänker också, då blir det era förlossning den här gången. Det blir ni två.
Mm.
Alltså wow. Mm. Tänk wow-känslan på den. Vänd det så, tänk så. Hur är det i Stockholm om han skulle vara positiv? Får han vara med då?
Nej.
Inte? Nej, för de har ju ändrat lite det där. Man anser ju att ja, men om, vänta, hur är det nu då? Om du skulle vara positiv.
Jo, men jag har sett det. Att i Skåne
ja, hade de ändrat också. Det. Ja, men alltså om det är så att man är, om du är positiv och så är partner positiv. Istället för att man liksom ska blanda in en annan som inte är positiv med och ge stöd till dig. Men det ser ju lite olika ut, för ni har inte haft det än, va?
Nej. Nej, ingen av oss har haft det. Han är trippelvaccinerad och jag är dubbelvaccinerad, men ingen av oss har haft covid ens någon gång under pandemin liksom.
Nej.
Men han har jobbat hemma nu i 2 veckor och jag har ju varit dålig och sjukskriven, så att jag har ju varit hemma också. Så vi har ju liksom isolerat oss i stort sett. Han åker till affären och handlar med munskydd och handskar typ.
Ja. Så men ni kommer fixa det galant. Jag är helt säker.
Ja, det enda är ju liksom att om han har det och jag inte har det och sen har min dolare, då har jag ju ingen. Så att jag har ju funderat idag liksom på så här, vem som skulle kunna följa med.
Just det.
Om
och så måste det vara någon som inte får följa har med. Nära också. Alltså jag tänker, det är ens tredje barn, det kan dra igång, det kan gå relativt.
Ja, men, alltså ja, men precis, det kan ju gå fort. Ja. Så att det är mycket tankar. Men jag kan säga så här, att jag är glad att den här situationen inte infann sig förra förlossningen. När jag liksom var helt skräckslagen och liksom satt på så här psykologsamtal och hulkade för att jag kunde liksom inte tänka tanken att jag skulle klara av att föda. Där är jag ju inte nu. Så att jag hoppas liksom att...
Det är klart att det kommer gå jättebra,
att det kommer,
absolut. Men vem, får man fråga vem du har tänkt som en kandidat till stödperson?
Ja, jag var ute på en promenad idag och funderade efter att jag fick det här beskedet från min doula då. Och då tänkte jag så här att jag har ju ingen familj i Stockholm. För att jag kommer inte härifrån. Jag är ju lantis liksom. Så att, och så funderade jag på kompisar. Men så tänkte jag att kanske inte en kompis ändå. Alltså att det kan vara nästan att man är för nära. Och lite som med kompisar kan det bli som med familjen. Att man har en roll. I relation till sin vän liksom. Så jag började fundera igenom mina närmsta vänner. Så kände jag bara, nej. Och de flesta av mina närmsta vänner har haft så här fantastiska förlossningar också. Där liksom allting bara har gått så jävla bra. Och då kände jag så här, jag vet inte om jag... Det perspektivet, det kan vara positivt och bra. Men jag vet inte om jag behöver ha med det. Förstår ni? Den där känslan av att så här, nu har jag lite svårt för det här. Någonting som ni klarade galant. Alltså, förstår ni? Den, ja. Så då började jag fundera på annat. Och så vet jag att jag har en min kusin och hans fru bor 3 hus ifrån oss. Och de är superfina personer. Och jag gillar henne väldigt mycket. Hon är väldigt så här omhändertagande. Men vi har ju liksom ingen... Vi är ju inte nära vänner liksom. Vi äter middagar ihop och ses och liksom har ett gott samtal. Men vi är inte så här på den nivån. Men jag ringde faktiskt henne. Ja. Jag kände liksom att hon har haft 2 jättetuffa graviditeter. Och haft sånt här att hennes livmodertapp... Hon blev liksom beordrad sängliggande från vecka 25 typ med båda barnen. Och hade jättetuffa liksom graviditeter och sådär. Och hon är väldigt omhändertagande som sagt och en liksom tillräckligt nära men inte så nära så att man är i massa roller liksom, eller inte i massa roller men ja. Så jag frågade henne och då har ju de covid. men hon hade ändå haft 2 feberfria dagar nu så ifall bebisen håller sig inne liksom några dagar till så kan ju hon. Hon sa att hon skulle äta massa C-vitamin och D-vitamin och zink och grejer nu.
Så hon kan kliva ur sin karantän sen.
Ja, men precis. Ja, ja nej. Så att just nu, så att det, men Kristoffer är ju frisk just nu.
Exakt.
Så att
vi får ju bara liksom... Kristoffer är ju frisk, ja.
Och vi är ju typ isolerade, så att jag bara hoppas att han får följa med liksom. Det är det jag får utgå ifrån.
Det är det vi utgår ifrån, absolut. Ja,
det kommer bli jättebra.
Men, så att det är någon slags blandning mellan så här, herregud, är jag så här lugn? Och lite panik och lite rädsla. Liksom. Det är så här, det är liksom en... Det känns väldigt skönt att det är 3:e gången, att jag vet vad det innebär, jag vet hur ont det gör, jag vet hur jag reagerar och jag vet att liksom... Det jobbigaste jag tycker det är ju så här transporten mellan hemmet och sjukhuset. Det tycker jag är så liksom, då blir det en massa andra intryck, det blir annat fokus, man liksom tappar arbetet lätt som man håller på med, alltså det här liksom fokuserade, lugna liksom, och man kommer in i en ny miljö och byter miljö och upplever att verkarna har upplevts mycket jobbigare då också under transporten och när man dyker upp på sjukhuset och så. Så att det ser jag inte så fram emot så mycket, men ja. Alltså jag vet inte.
Det så här är det ju för alla som ska föda. Liksom att man går i den här situationen. Man känner de här förverkarna. Man vet att man någon gång när som helst kan starta igång ett förlossningsarbete. Men man vet inte riktigt när. Man vet inte när barnvakten ska ringas hit. Och man vet inte om vattnet kommer gå. Och man vet inte om man kommer ha liksom brakverkar på en gång. Alltså allt är ju så oklart.
Ja.
Men det här med att man får försöka liksom att tänka att man försöker tänka på det här just med tankens kraft väldigt mycket. För att försöka liksom inte bryta ner sig. Utan när jag startar så startar jag och hur jag startar, det vet vi inte. Men det kommer bli lika bra för det här liksom. Och att man försöker liksom att få in det här lugn och ro-systemet och tänka positivt, även för att man ska transportera sig in i en taxi kanske, eller in i en, liksom en ny miljö. Man tänker liksom att okej, det här är en sjukhusmiljö, men det här är ändå våran miljö. Vi ska föda vårat barn här. Vi gör det här tillsammans, du och jag.
Och sen det viktiga som vi pratar på så ofta, det här med oxytocinet, alltså ta med, alltså gör förlossningsrummet till erat. Ha mörk belysning, ha med några ljusslingor eller batteriljus. Ha någon lugn musik eller någon avslappnande musik i bakgrunden. Alltså försök att göra det så olik sjukhus som möjligt för att liksom behålla det här moment.
Ja,
liksom,
det har jag faktiskt tagit till mig av den här gången. Nu är babyväskan nerpackad med såna här. Det ligger såna där små fake-ljus och det ligger en laddad, vad heter det, högtalare.
Ja, vad bra.
Och sådär. Så vi ska väl försöka göra det. Om det finns tid, jag är också öppen inför tid. Att så här, det är tredje gången och det kan gå fort. Liksom.
Ja. Ja, och det kan ju bara jag berätta om liksom, att när jag fick min Elsa, mitt tredje barn, och jag hade den där kunskapen som du också har, Karin. Jag visste det här att man skulle tänka på tankens kraft och rösten, hur man ska liksom få oxytocinproduktion. Jag visste det här hela tiden. Men det gick superfort. Vattnet gick hemma och jag visste liksom bara att vi åker bara in nu, liksom, för jag kommer föda fort.
Ja.
Och om jag skulle prompt stanna hemma så får du bara släpa ut mig i bilen, för jag vet att jag föder fort liksom. Men jag sätter mig i bilen, jag var liksom, behöll det här lugnet, jag kom till sjukhuset, jag hade inte jättemycket verkar liksom. Jag behöll lugnet och kände att det kommer gå fort när det väl drar igång liksom. Och det var ju precis där jag gjorde.
Men hur kom det sig att du fick komma in då?
Ja, alltså när jag kom in så hade jag en vattenavgång. Jag hade verkar, men de var hanterbara. Och, de körde en intagnings-CTG på mig. Och de visste liksom, eller jag hade berättat att jag födde fort, det är mitt tredje barn. Och, de väntade med att undersöka mig. Jag sa att jag måste gå på toaletten en stund. Och då kände jag bara tryckkänslan neråt på toaletten. Så då, ja, då larmade jag ju liksom och... Och när det går så fort, då kommer man ju in i den här negativa spiralen. Jag kunde, alltså jag såg, jag bara stängde in mig i ett hörn liksom. Jag tog inte in någon information. Jag bara liksom bad alla att backa. Men jag behöll mig i lugn liksom. I, jag var lugn och sansad. Men jag behövde ju någon som drog mig ur den här situationen. Så fick mig på... in i mitt lugn och ro-system igen. Jag behövde någon som drog tag i mig och sa att Anna, nu gör vi så här. Anna, lyssna på mig nu. Annars så fick de inte med mig liksom.
Fick du någon sån då?
Absolut, det fick jag. Jag är jättetacksam för det.
I form av din man eller i form av barnmorska?
Dels min man, men han var också superstressad. Han var nära på att svimma, för han hade svept en kopp kaffe och han var liksom helt adrenalin på slagen. Allt gick väldigt fort. Men bara han liksom fick sätta sig och kolla på mig, så förstod han att Anna, det här kommer gå bra. Lyssna på mig nu liksom. Nu kör vi. Så dels han, men också att barnmorskan fångade upp mig ganska fort. Hon sa liksom att Anna, så här gör vi inte. Så när man liksom bara någon fångade min koncentration liksom, fick tillbaka mig på banan igen, så visste jag exakt vad jag skulle göra. Så att även fast man har all kunskap, så hamnar man på andra sidan liksom. Det är helt normalt, det är inget som är konstigt med det. Även fast man vet allting som du och jag vet, Karin. Så är det liksom okej att få en sån situation också.
Ja, allt behöver inte vara kört för hela förlossningen för
nej,
det liksom.
Nej, absolut man kan bara inte.
Ha en dipp.
Det här är ju känslor och tankar som ni två ska prata om hemma innan. Vad ska han göra om det här uppstår? Ifall att det inte är någon personal som är där just där och då. Eller är det i taxiresan in det händer? Vad vill du att han ska göra? Att ni liksom har pratat om det innan, så ni liksom han vet att nu liksom, ja, vad som än krävs så kommer han att ta dig till tryggheten. Han kommer att fixa
det. Precis, och det är ju där det har blivit lite tokigt nu, för att Ann, min doula då, är ju den person som jag har haft möten med och förberedande, ja, och vi, mm, liksom, hon vet varenda del av allt, mm, som behöver hända, och liksom, hon är liksom min garant för trygghet på något, mm, sätt. Så att,
har ni det är haft klart något att... möte, du och din man, nu då?
Ja, men precis. Alltså, vi fick veta det här för några, ja, timmar sedan. Så det, ja, det är liksom... bara... och så två små barn, oh, som, gud, man ska natta och sådär. Men nu, ja, är det ju kväll här, så nu får vi ju vara själva, ja, efter att vi har spelat in den här podden.
Ja, men precis.
Och prata med varandra.
Ja.
Men så att det är klart att det har... Det är ju inte så att han har varit sidosteppad, nej, utan han har ju varit med på mötena, mm, och lyssnat och sådär. Ja, då... Men det är annat när man liksom känner att han... Nu fattar ju han att nu blir det han som har ansvaret, mm, 100% liksom.
Mm.
Det är klart att det blir annat för honom också.
Ja, det blir det ju.
Men, ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Men hörni, jag har lite frågor till er, mm, för att jag tycker att det är spännande, för att jag, båda mina förlossningar tidigare har startat på exakt samma sätt. Jag har inte haft en enda förvärk, jag har inte haft en enda liksom känning överhuvudtaget, och sen så har jag fått molande mensvärk, och sen har mensvärken blivit så här liksom att den har kommit i som pulserande, fast längre liksom, så det är väl någon typ av värk liksom. Och sen har det övergått i värkarbete, och sen är jag i latensfasen, och sen har det liksom varit de här enormt långdragna processerna, och du vet, det har varit livmodertapp som har varit hård och eller så här omogen, och det har tagit lång tid att öppna mig och sånt där. Så det har ju varit liksom långdragna processer. Den här gången så är ju allt annorlunda, och jag tänkte med era erfarenheter och sånt där, vad ni kan tyda av det och vad ni tror och sådär, vi kan liksom, ni behöver inte vara någon sajda som spår i framtiden, utan mer bara för lyssnarna också liksom, att så här, vad olika förlopp kan leda till. För att den här gången har jag varit, eftersom min kropp har jag upplevt har varit så omogen när verkarbetet har kommit igång med de tidigare två, som att den inte har varit infattat vad det är den ska göra liksom, men ändå har verkarna kommit igång, så tänkte jag att den här gången jag vill inte bli igångsatt, och jag vill inte ha hinsvepning, jag vill inte liksom göra någonting som typ skulle kunna påskynda processen, för att jag upplevt att jag har varit så omogen, och så drar det här igång som är något helt annat. Jag menar, i förrgår natt, jag var helt säker då på, för att jag trodde ju verkligen att jag skulle ha samma skede, exakt samma skede igen. Så när det började med mensvärk, molande och sen ordentligt liksom med värka på natten, jag tänkte att jag har ju, imorgon föder ju jag liksom. Jag var helt bensäker på det och blev ju pingvaken som en så här, helt supervaken. Men sen försvann det, och på dagtid så är det ju bara, jag känner ju att jag har att livmodern håller på liksom, och att den, jag blir ju stenhård, och så känns det tryck liksom ner mot livmodertappen, säger jag, men det är ju, jag menar ju liksom ner mot nedre regionerna då, att jag känner att det liksom någonting håller på och händer där. Och sen var det likadant i natt, att det kom, Och sen försvann. Och sen idag känner jag ju också liksom att kroppen är totalt inställd på att den ska liksom föda snart. Och jag tycker att det är så spännande att förloppet är så annorlunda när de två första förlossningarna har startat på exakt samma sätt liksom, och ingen föraning, inget tryck neråt, och jag har burit väldigt högt också tidigare. Och så. Ja, jag vet inte. Är det liksom, vad tror ni att det betyder och vad tror ni att det innebär liksom?
Alltså det är ju jättesvårt att egentligen svara på. De flesta förlossningar alltså, ser ju olika ut. Nu har du haft två väldigt lika som de har startat.
Ja, väldigt lika.
Ja. Ja, och det här är annorlunda. Sen är det alltid svårt att bedöma om det här är att du mognar på dig mer. Det är ju jättesvårt. Det är ju nästan att man liksom måste göra en undersökning för att liksom veta det lite grann.
Ja. Och det får vi ju i facit sen efteråt såklart.
Ja, det kommer. Ja. Ja. Sen så känns ju din tapp annorlunda nu än vad den gjorde första barnet. Redan innan liksom, när du går in i det. Är det ju på ett annat sätt när man har fött barn tidigare. Så känns det annorlunda på omföderskor. Så redan där är det ju, har man ju liksom ett litet försprång om man ska säga. Så kan man väl uttrycka det.
Ja.
Men alltså, ja, jag vet inte om du har något annat svar Anna, men jättesvårt och... Det är ju svårt att säga, alltså förverkare eller liksom, som nu så har vi pratat obehindrat med varandra. Du har inte haft någonting nu medan vi har pratat, eller har du haft det?
Jo. Ja. Jo. Och då, absolut, men det är ju inte så att jag påverkas så att jag måste.
Nej,
liksom,
precis. Nej.
Men jag känner ju att det kommer och går och
lite
kommer och går.
Lite liksom. Så, ja. Men, ja.
Nej, men alltså, det som är skillnad, Karin, är ju att när du gick in... När du var höggravid med ert andra barn så hade du ju med dig ett snitt som förut.
Mm.
Du hade haft verkar, men förlossningen avslutades med ett snitt.
Ja.
De verkarna hade du med dig till din andra förlossning. Men nu när du liksom går in i en tredje graviditet och inför en tredje förlossning, då har du ju med dig en vaginal förlossning. Det är ju kanske den största skillnaden jämfört med förut, att din kropp vet betydligt mycket starkare och bättre vad den ska göra med värkarbetet. Alltså kroppen känner igen värkarna. Det var inte så länge sedan du födde barn förut, vilket är en fördel. Sen är det ju så här att ju mer barn man föder så kan man få mer förvärkar eller mer värkar inför en förlossning. För livmodern blir lite känsligare. Så att man kan gå med förvärkar ganska länge. Liksom, sammandragningar som liksom att magen blir hård och att den liksom lugnar ner sig. Det är ju ett sätt för livmodern att öva inför de här kraftiga värkarna som du ska in i.
Och det är ju
så
sen,
det är ju positivt.
Ja, och sen är det ju när du väl kommer in i den aktiva fasen. Det är ju främst då du kommer att ha jättenytta av att du har fött barn vaginal tidigare. Det då är ju största skillnaden kommer in liksom.
För liksom, ja, man kan ju bara, det här är ju bara, jag är ju bara en lekman som liksom bara går på känsla här. Men för mig känns ju det här sättet att gå in i en förlossning mycket bättre.
Ja, det förstår alltså, jag. Ja,
gud, det känns liksom som att, det känns liksom som att så här, det här pang på som det har varit och sen ett jätte långt utdraget liksom arbete.
Ja.
Det har känts liksom som att ja, men det är också lätt då att bara så här köra på in i kaklet på något sätt. Nu både jag och min man liksom, när vi fick det här, när det började, alltså det var ju så pass kraftigt så att jag ville ha liksom, nästa steg var att fråga efter värmekudde. Alltså för att det kändes så mycket liksom ner mot ja, livmodertappen säger jag, men ja. Och då det blev liksom så himla bra, för att då blev det så här okej, ja, vi är snart där typ, vad har vi inte fixat, vad behöver vi gå och lägga oss tidigare, behöver du sova mer, behöver du liksom jag tar barnen, alltså så här, vi lämnade bort barnen idag till farmor och farfar, för att det hade vi inte gjort bara så där annars. Och liksom att man, jag vet inte, det känns...
Ja, det ger ju liksom er en hint om en förberedande fas liksom inför vad som komma skall. Man hinner liksom att få in de här tankarna, gud, jag ska förlösas, jag ska bli mamma för tredje gången.
Ja. Jag vet att det är många liksom som tycker det är jobbigt med de här, med liksom det här, för att det kan vara långdraget, och jag menar, jag är absolut inställd på att det ska hålla på så här länge, men jag tror inte mer än en vecka till, alltså det tror jag inte. Jag tror att hon kommer senast nästa helg, tror jag. Utifrån när mina tidigare har kommit och så. De har ju kommit till 40 plus 3 båda två och sådär. Så att jag tror att... Ja, men man kan ju aldrig veta. Men jag tror i alla fall det. Och det känns så att kroppen liksom verkligen... Ja, men vet vad den ska göra den här gången.
Ja. Och du tänker ju helt rätt där, Karin. Eller ni tänker helt rätt. Att när man, så här, man förbereder sig lite, man sover extra, man vilar. Mm. Man liksom hjälper kroppen att komma till ro. Men också komma liksom i en uppbyggnadsfas för att orka med det som komma skall.
Ja.
Men det som ni gör nu är ju att ni tänker positivt. Ni producerar det här oxytocinet, går in i ett lugn- och rosystem. Ni hjälper ju kroppen på traven istället för att tänka att shit, det verkar, hur många verkar har jag på 10 minuter? Eller att man fokuserar för mycket på verkarbetet utan försöker bara vara i den här processen.
Ja, nej, men så har det ju varit. Jag har ju skitit helt i det. Alltså jag tänker inte alls på... Jag tänker inte alls på det. Jag bara låter det vara. Nej. Jag tror inte att det här är någon aktiv... Liksom, eller jag vet ju att det inte är aktiv fas. Men jag tror inte att jag är inne i någon latens liksom, fas. Utan jag tror att det här är bara någon sån här uppbyggnadsgrej. Liksom.
Ja, förberedelse.
Men jag tror att när det väl sätter igång så kanske det sätter igång rätt intensivt och snabbt. Liksom. Ja. Det är väl mer det som... Ja.
Och jag tänker så här, Karin, sådär, att om du tänker på Annas berättelse... med hennes tredje barn. Och jag tänker så här, när du kommer in, om det skulle vara så här, Karin, att de säger nej, den är långt bak tappen, nej, den är omogen. Ha då dig tanken att nej, men okej, det är faktiskt andra barnet vaginalt. Det liksom, bara får lite mer verkan nu så kommer det liksom gå snabbare. Det kommer inte vara kanske den maratongrejen igen. Så att du liksom kommer i det negativa igen, utan okej, fine, nej, då var det så här igen. Men... det kan gå snabbare nu och jag får tänka så här. Som Anna, där man undersökte inte och sen sa det bara pang.
Ja, för att när jag lyssnade på din berättelse, Anna, då tänkte jag så här, det där är ju inte jag liksom. Alltså jag, oavsett om det är mitt tredje nu, jag kommer inte föda så där snabbt. Alltså det är liksom, utan när jag tänker snabbt, då tänker jag, okej, okay, men istället för 2 dygn så kanske det tar liksom 8, 9, 10, 12 timmar tänker jag. Alltså, på sjukhus eller någonting sånt. Alltså, så att jag är ju inte...
Nej.
Ja, jag skulle bli sjukt förvånad om det gick liksom...
Ja, nej, men här är vi alla olika. Och man har ju någonstans ett facit lite i bakhuvudet. Det här visste jag att jag skulle föda fort för att jag hade ingen livmodertrapp kvar. Jag var ju liksom utplånad. Jag var ju liksom, hade börjat öppna mig nästan liksom och så. Så att jag visste ju liksom, när jag väl får de här starka verkarna eller om vattnet går, då föder jag barn liksom. Så att om jag hade med mig en annan historia bak, liksom, bakgrunden, så hade jag ju tänkt annorlunda såklart. Eller betett mig annorlunda eller gjort annorlunda. Så att man har liksom sin egen historia att utgå ifrån och sin egen resa och sin egen graviditet. Det är, du tänker helt rätt, Karin.
Jag hoppas det. Jag har ju i alla fall, allting är klart. BB-väskan är packad. Och där är ju så roligt. Det är ju sån annan VB-väska än när jag, första barnet. Den här innehåller så mycket grejer. Och jag är så nöjd. Alltså jag är så nöjd över så här. Speciellt min necessär med grejer. För att då vet jag att efter varje förlossning så har jag fått så här pupp. Det här utslag. Som sätter sig på bål och rumpa och... kliar som in i helskotta och blir liksom så här vattenfyllda blåsor som sen går hål. Och det är jättejobbigt när man ska ha hud mot sin, man vill ju ha det med sin bebis. Mm. Men det är jättestarka krämmedicin som man måste ha för att få bort det här. Och bebisen får ju inte få det på sin hud. Så att första förlossningen, så var det, det ställde till det ännu mer med anknytningen och sådär, att jag fick det här över hela, jag hade verkligen över hela magen och hela ryggen. Och så var jag ju snittad. Så att det var liksom väldigt svårt att vara nära min bebis. Och så andra gången då, så fort det började komma utslag, så ringde jag ju liksom, då var jag kvar på BB, och då ringde jag direkt till liksom på en sjuksköterska som kom, och så sa jag liksom, nu har jag har det här, är andra gången jag föder och förra gången fick jag likadant, och nu jag behöver kräm direkt liksom. Och då kom det en läkare och så fick jag det utskrivet, och nu den här gången så sa jag till redan hos barnmorskan, så nu har jag redan fått kräm utskriven, och det känns, en sån grej känns så himla skön liksom.
Gud, vad bra.
Och sen har jag fått liksom hemorrojder från helvetet. Ja. När jag fött, så att nu har jag både så här hemorrojdkräm och såna här piller som man stoppar upp, alltså såna här som man stoppar upp i rumpan så att svullnaden, så att svullnaden ska gå ner. Och sen har jag en sån här bedövningskräm som man får ha på underlivet när man blir sydd liksom, och den hade jag så stor nytta av förra gången. Och det var ju också såna grejer jag fick utskrivet för att jag hade ont och för att jag hade... Men nu har jag liksom fixat alla de där grejerna i förväg och jag är så nöjd.
Bra grejer.
Ja, det är så skönt. Så bedövning för snippan och nersvunna för hemorrojder och puppkräm. Och sen har jag man ju såna här saker som... Ja, men det... vad heter det? Nu fick jag så här hjärnstopp. Ja, så är det när man är lite
bröstvårtorna kanske. Men, nej.
Ja, men jo, men det har jag ju så här, Purulan har jag med mig, och sen så har jag någonting som jag bara älskar, är bröstvårtskorgar. Som är så här något svenskt företag som jag inte vet vad det heter, så jag kan inte liksom tipsa om det, men det heter typ bröstvårtsskydd, och så är det som små det ser ut som små hockey, alltså som visiret på en hockeyhjälm liksom, alltså ett nät i så här små plast grejer som man stoppar in i engångsamningsskydd, speciella engångsamningsskydd med ett hål i så här, och sen så har du dem i BH:n, och då ligger liksom ingenting emot, och allt, och det luftar, så du kan ha liksom BH och tröja och liksom allting på dig, och bebis i sjal på bröstet, men du har ändå liksom bröstvårtorna inte i kläm. Och det här tyckte jag var liksom fantastiskt första tiden när man bara hade ont och det var så här liksom så de såna är nedpackade, och vanliga amningsskydd och sen det vanliga då till bebis och sjal och alltihopa sånt där, men men jag är så nöjd över min necessär.
Bra. Härligt. Och den här första duschen efter en förlossning liksom. Det är ju en seger i sig.
Är det något minne ni har med er alltså? Att det
första
är så
duschen, ja.
Gud.
Gud vad roligt.
Och då hade jag packat med så här små rituals man kan köpa. Sådana små förpackningar. Gud.
Oj då. Jag hade bara doftfritt.
Nej, gud, jag ville lukta gott.
Det var inga dofter.
Och balsam och gud.
Viktigt. Alltså, jag tror inte jag hade en doft första halvåret efter jag. Nej. Jag hade inte deo eller parfym eller någonting.
Ja, men det värsta är väl att tvätta hår i sjukhustvål. Det går ju inte.
Nej, det ska man inte göra.
Nej, det finns så fina produkter. Jag tror inte jag tvättade håret, om jag ska vara ärlig, i den där första duschen. Den var nog mer bara plågsam och typ så här, skölja av lite där det gick och skölja av. Alltså, jag vet inte.
Nej, alla har vi våra minnen.
Nej, duschen är inte något av mina liksom, såna här höjdpunkter.
Men en fundering, Karin. Mm. Vi har ju pratat mycket om din första förlossning och tiden efter och vad det liksom blev tufft. Just det här med amningen också, tänker jag.
Mm. Ja.
Har du tänkt annorlunda någonting den här gången? Eller har du liksom lagt ihop ett och ett? Och...
Nej, men alltså min taktik nu med amning, det är så här. Det kommer inte... Alltså så här, antagligen kommer det... Jag är beredd på att det inte kommer flyta förrän efter typ 3 månader.
Nej.
Mm. Mm.
Det är jag fine med. Alltså jag tänker så här, jag vet hur fantastiskt det var att komma ut på andra sidan.
Mm.
Och få liksom en amning som var helt problemfri i 14 månader.
Yeah.
Och det var helt ljuvligt liksom. Så att min tanke nu är mer så här, det kan bli jävligt tufft men jag ger inte upp. Det är väl så. Och sen menar jag inte att man ger upp. Alltså i mitt första barn flaskmatade jag ju efter, jag höll på i 5 veckor med honom. Men jag är mycket mer inställd nu på att det kan vara jävligt tufft helt enkelt. Och att det, men sen så tror jag ju att naturligtvis att erfarenheten jag har från först har försökt att amma ett barn, eller ammat honom i 5 veckor. Från, liksom, även det var tillmatning och sånt där. Men, och sen helammat mitt andra barn. Att jag klart kommer kunna använda knep och knåp. Jag menar, jag kommer att liggamma mycket tidigare. Jag kommer laid back amma, kommer jag göra. När man ligger sådär halvlutad bakåt, liksom. Det tycker jag, det är en så här stor favorit, verkligen. Och jag kommer att i så stor utsträckning det bara går undvika att sätta på amningsskydd på bröstvårtorna liksom. Det här med att jag upplever att jag liksom lärde mig, för jag har inte så stora bröstvårtor, jag har inte såna här utåtpetande liksom utåtstående, så att bebisen har inte så här superlätt att fatta vad som är bröstvårta och vad som är bröst liksom. Det är inte jättestor skillnad
och då lite planer.
Exakt. Mm. Ja, och då lärde jag mig, när folk har pratat om så här hamburgergreppet och jag har tittat på film med hamburgergrepp och sånt där, då har liksom folk med ganska alltså utåtstående bröstvårtor kan ta tag i ganska stor del av bröstet när de gör ett hamburgergrepp, och så blir det ändå, alltså att någonting, det blir så tydligt för bebisen ändå vad den ska göra för att bröstvårtan är så tydlig. Men jag har liksom fattat att min variant av hamburgergrepp får vara en liten mini hamburgare. Den får vara som en liten, liksom att jag nyper nästan, alltså att jag drar ihop bröstet som en hamburgare fast bara liksom nästan vårtgården och så. Och då fattar min bebis vad den ska göra. Så sådana där knep har jag ju liksom med mig på ett annat sätt.
Precis.
Så jag kommer inte behöva liksom kämpa. Jag tror inte jag kommer behöva kämpa lika hårt den här gången, men vi får ju se.
Och det är ju så med amning. Det är ju tufft och det är tålamodskrävande och det tar tid. Men det är ju fantastiskt när det funkar. Oh, men det är också vill... Ja, det är helt underbart. Men det man också, det jag också vill säga till er som lyssnar är liksom att det här är ju så ofantligt olika. Och jag möter så många mödrar som har haft det totalt jättekämpigt. Och man har någonstans satt sig liksom ner och bara tänkt att okej, inför liksom det här tiden med mitt nästa barn och vad jag tänker med den här amningen nu är att jag har mer förståelse för att om det skiter sig så finns det andra alternativ. Att man liksom kan se att det också är ett alternativ liksom. Det är ju, kan ju vara ett nederlag för många såklart, men det ska ju inte vara att hela din tid efter förlossningen bara ses som vidrig.
Nej, det får liksom inte vara någon prestige i det hela, det är väl det. Mm. Det blir som stress och prestige. Och det är ju väldigt omtalat just amningen. Och väldigt, ja men faktiskt kan vara jättestressande, för en del funkar det superbra. Och för en del är det tuffare. Så det är ingen prestige när man går in i det.
Nej, men man kanske inte prestige. Men någonting jag hade velat veta var att, precis som ni säger, att det kan vara så tufft.
Ja, och sen när mjölken rinner till är det ju så psykiskt också, tänker jag. Då är man ju väldigt, kan man ju vara väldigt ledsen Det är jobbigt, det är känslor överallt. Alltså hormonerna sprudlar ju.
Och jag menar, för det där med alla fördelar med amningen har ju också nackdelar. Alltså amningen är ju, jag som sagt vill ju amma det här barnet också och jag tycker att det var helt magiskt och fantastiskt att amma. Och jag föredrar amning framför flaskmatning i mitt liksom mammaskap, om man säger så. Mm. Men det fanns ju jättemånga fördelar med att flaskmata. Alltså det var ju fantastiskt jämställt mellan mig och min man. Min man fick ta ett ansvar som han liksom aldrig hade kunnat ta ifall jag hade helammat. Och jag fick en mycket större frihet. Jag kommer ihåg att när bebisen var 3 månader var jag ute och skulle dricka vin och käka på restaurang med en kompis. Och hon bara, när jag kom, hon bara, var är bebisen? Jag bara, nej, men han är ju hemma med Kristoffer. Hon bara, what? Du har 3 månaders. Alltså, jag kunde inte ens tänka tanken att du skulle komma hit utan honom. Och jag bara, nej, men det behövs ju inte. Alltså, så här. Så att det är klart att det var en enorm sorg då för mig personligen. För eftersom jag ville amma. Men det fanns ju liksom jämställdhetsaspekten. Och liksom återhämtningsaspekten för mig som mamma var ju liksom jättestor.
Mm.
Och sen en vecka typ efter den här vinkvällen så förstod jag ju då att jag var gravid igen. Så att det var ju... sen blev det inga mer vinkvällar. Men...
ja, nej, ja. Utgå ifrån den ni har. Utgå ifrån er relation. Vill man amma, då ska man såklart ge det en chans, absolut.
Mm.
Men tänk att det också finns andra alternativ att lägga till om det inte fungerar.
Ja, verkligen.
Mm. Ja. Oh, herregud. Ja. Jag är så spänd. Gud, och,
ja. Ja. Tänk, det kan liksom dra igång och... när som helst. Liksom.
Ja, det kan det verkligen göra. Ja.
Ja.
Mm. Ja, nu är det ju lite synd att vi bor i Karlstad.
Ja, precis. Nu är det synd. Nu när jag verkligen behöver hjälp också. Ja. Jag kanske inte har någon som kan följa med mig.
Nej, men gud. Ja. Det går ju inte.
Ja.
Men 3- och 4-åringen, de är ju superpeppade. Mm. Men de är ju lite less på att vänta nu. Liksom. De tycker ju att det har gått för länge. De fattar inte varför hon inte kommer ut.
Exakt.
I morse fick jag säga bara, ja, nej, men alltså hon har bestämt sig för att det är så mysigt i mammas mage så att hon vill inte lämna. Hon vill bara vara där.
Nej, och men ni sa säkert att Ebba, hon kommer, först kommer tomten och sen kommer Ebba.
Det var precis så vi sa. Och vi konstaterade 4-åringen att julafton var faktiskt jättelänge sen.
Det var ju jättelänge sen. Jag förstår inte varför det dröjer så.
Nej. Ja, men samtidigt är det ju att en 3- och 4-åring kör ju på som vanligt. Alltså de skiter ju i om mamma har järnbrist och typ inte kan tänka eller inte orka någonting. Så det har ju varit som en virvelvind här i januari liksom.
Ja, oh, jösses.
De bara kör på.
Mm.
Ja.
Ja, livet hörni.
Ja, visst.
Spännande.
Mm. Ja. Så att nästa gång jag är med, ni kommer ju kunna podda ändå, men jag tar ju en liten paus här, för jag känner det första jag vill göra efter att jag fått bebis är inte att podda.
Nej, då ska du
med all förståelse.
Ja, så att vi kommer ju höras här framöver när jag liksom har landat i vad som har hänt och hur det gick
just det.
Och sådär.
Ja, det gör
så
vi.
Så blir det en förlossningshistoria avsnitt.
Ja, jajamensan.
Spännande.
Självklart. Ja.
Mm.
Så självklart ska ni som lyssnar få höra om Karins förlossning.
Ja, för ja, det ska ni. Och det kommer gå så himla bra, Karin.
Åh,
ni kommer gå in och äga din förlossning, du och Kristoffer. Jag vet det.
Ja, tack.
Gud.
Det är ju omtumlande liksom, såklart, det som händer nu. Men
du, Karin, tänk så här. Får jag bara säga. Mm. Alltså, nu bor ju du i Stockholm. Alltså, det är mycket, mycket mer vanligt med doler där. Det är inte ofta. Alltså jag har haft doula med på 2 utav alla förlossningar som jag har bistått.
Det är otroligt få.
Ja, det här fixar ni galant.
Ja, men det var bra statistik. Det är bra. Mm.
Ja. Så lämna det där dåliga samvetet över barnen hemma. De kommer klara sig. Och så lägger ni bara fokus på er nu.
Ja. Nej, jag har inget dåligt samvete mot barnen.
Nej, det är bra.
Nej, mot att nej, att de kommer att ha det så bra. De kommer vara hos farmor och farfar och de älskar det. Och de har en hund. Och, nej, de har så kul. Perfekt. De har packat sin egen väska och de är super excited att de ska få.
Det blir
få
lite semester för dem nu. Liksom.
Ja, nej, ja. Så det är lugnt. De har det begatt. De har det gött.
Super. Nej, men Karin,
lycka till.
All kärlek och all lycka till.
Så mycket, tack.
Alltså, det kommer. Du kommer få drömförlossningen nu. Vi tror det.
Jag får hoppas det.
Stort tack, hörni. Vi finns på avstånd. Tack.
Okej. Och tack till alla ni som lyssnar till hela säsongen. Så hörs vi sen när bebisen är här.
Ja, det gör vi.
Det gör vi.
Hej då!
Vi återkommer. Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.